Välkomna till Lättrörligt. Här pratar vi om agilitet, förändringsledning och ledarskap. Jag heter Alex och vid min sida har jag Jesper. Luta dig tillbaka eller för all del framåt om ni föredrar det, för nu drar vi igång. Vi är igång, Jesper.
Ja, det var som fan.
Ja, överraskande va?
Ja.
Vad är vi? 34 är vi. Det blir lite fortsättning på förra avsnittet. Men det är vi 34 oavsett.
Det är vi, det är vi.
Och det finns väl något kul med det numret också, misstänker jag.
Mm, det gör det. Det ingår ju i den här Fibonacci-talserien.
Mm-hmm.
Känner du till den eller?
Ja, det gör jag. Mm. Vill du att jag ska utveckla det eller?
Ja, gärna.
Ja, men okej, vi börjar med 0 och så tar vi 1 och så plussar vi ihop dem så blir nästa nummer 1. Och då tar vi de två senaste talen i den nummerserien och plussar ihop, det vill säga 1 och 1. För då får vi 2. Och så gör vi om den övningen och de numren som gäller nu då, det är 1 och 2, plussar ihop dem så får vi 3. Så serien är väl 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Ska jag fortsätta här eller?
Ja, vi får alltså komma till 34.
13,
ja.
21,
ja.
34.
34,
all right.
Yes, bra.
Ja, ja.
Bra.
Då så.
Och den här används ju faktiskt i agilt arbetssätt, den här Fibonacci-serien. Mm. 34 brukar man inte använda som tal, men med de här relativa estimeringarna brukar man ju köra med de här.
Mm.
Den tweakade Fibonacci-serien.
Mm.
Sådär. Men den finns ju även i naturen. Du vet, vissa sådana här spiralmönster och sådana saker. Fibonacci. Och då finns det också kopplat till det här gyllene snittet. Och det är ju 1,61 någonting. Men hur relaterar det gyllene snittet till de här talen då?
Jag tror så här. Du delar ett tal med det föregående talet och så drar du det mot oändligheten.
Mm.
Då kommer du till 1,61.
Mm, precis, om du delar 1 genom 1 är 1. Men 1 genom 2 är 0,5. Nej, förlåt. 2 genom 1 är 2.
Ja.
3 genom 2 är 1,5. Sen 5 genom 3, alltså 34 genom 21, och det närmar sig 1,61.
Mm.
Så är det. Men det är faktiskt inget unikt för den här talserien. Det spelar ingen roll vilken talserie du är, så blir det samma sak. Den där.
Att vad? Att,
Du börjar med två tal. Du kan börja med 33 och 34. Så lägger du ihop dem. Så får du 67. Och sen lägger du ihop 34 plus 67 och så får du någonting där. Men den kvoten där, lik förbannat, kommer närma sig det här gyllene snittet.
Åh fan.
Ja.
Jag är tudel av trötta. En del av mig säger nej, helvete heller. Den andra delen är okej, avklara detta poddavsnittet så att jag kan gräva i detta mer.
Ja, så du kan testa det i Excel och sen.
Ja.
Jag tror det. Okej, så det var 34, ett Fibonacci-tal helt enkelt.
Spännande, kul.
Italiensk matematiker.
Mm.
Men jag tänkte bara lite kort, vi ska springa ut Göteborgsvarvet också, det närmar sig.
Mm.
Det är maj och det är någon vecka bort här och jag springer som aldrig förr.
Det är så.
Ska jag inte säga, för jag sprang på 90-talet var mycket bättre än vad jag är nu. Men jag och Madeleine, vi är ute och springer åtminstone varannan vecka längre och längre i Skatås.
Mm.
Så vi har sprungit. Vi har sprungit 8:an, vi har sprungit 10:an och sen sprang vi 5:an plus 8:an.
Mm. Det låter nästan som en Fibonacci-serie.
Ja, och nu närmast ska vi springa 8:an 2 gånger för att komma till 16 kilometer.
Ja, just det.
Och sen har de en 18 kilometer också som vi ser om vi ska hinna med innan. Men sen vet jag inte om vi ska springa så mycket längre än de här 21. Men jag springer gärna där för att springa på asfalt mår jag inte riktigt bra. Så. Mm. Så att jag kommer vara lite må lite dåligt efter Göteborgsvarvet i knäna tror jag. Men det får vara värt det, hoppas jag.
Mm. Har vi några tankar kring Göteborgsvarvet?
Nej, mest springa runt och skoj. Sådär. Jag tror det kommer gå 6-20 tempo kanske.
Mm.
Ungefär.
Mm.
Får ju se hur varmt och kallt och hur mycket adrenalin man får.
All right, så löpning var grejen.
Löpning pågår och det, vi pratade ju om det här med att vara aktiv lite. Vi ska summera vad vi pratade om förra gången där. Men en del av att vara lite mer aktiv som en jägare och samlare.
Just det, ja, vad bra. Ja, du ska få gå in på sammanfattning här. Jag ska bara ta snabbt vad...
Vad gör du då? Eller vad händer?
Ja, precis. Det grejen som sticker ut nu då är faktiskt att jag går i... Jag blir coachad av en coach.
Ja.
Och det är relaterat till vertikal personlighetsutveckling.
Okay.
Har du talat om detta begrepp?
Alltså det känns ju som att man ska bli längre. Till skillnad från horisontella när man bara blir fetare, eller? Nej. Nej, ja, du får förklara.
Nej, det, på något sätt så fanns det väl någon sanning där. Men... traditionell horisontell utveckling, om så kallar det då, det är ju att man förfinar vad man redan kan. Mm. Och den vertikala utvecklingen är mer så här, transformera det du kan. Så att säga, på något sätt, vad ska jag säga, utnyttja de strategier, men mångsidigare på något sätt. Utnyttja de strategier du kan, fast mångsidigare. Och det går ut på, eller det är en beståndsdel i detta, det är att det finns ett antal figurer som man alltid, hela tiden har mer eller mindre av. Det finns någon slags progression, men även om det inte är en trappa så finns det så här. Det första steget är väldigt mån om att... man inte blir utsatt för orättvisa eller att någon gör något mot den. Och så finns det en annan figur som är mer samarbetsvillig och så vidare. Och att utforska de här figurerna och förstå vad de betyder för en själv och hur man beter sig, det håller jag på med en hel del. Det kanske kan vara något att fördjupa oss vid tillfälle.
Ja, absolut.
Men jag nämner det i alla fall för att jag tycker att det är väldigt fascinerande just nu. Träffat en bra coach och vi har bra snack. Och jag lär mig en hel del av denne.
Det är gött att lära sig på jobbet.
Ja, det här är faktiskt helt privat.
Nej, privat?
Så är det, helt privat.
Vad som fan.
Överraskande nog.
Ja, men det är bra att lära sig ändå.
Absolut, absolut. Nej, men ibland är det så att man lär sig mer hemma än vad man gör på jobbet.
Ja, det gör man.
Så att, så är det. Men jag har inte så mycket mer än så. Jag vill ju hålla det ganska kort. Jag tänker att vi kan väl kasta oss på fortsättningen av föregående veckan. Om du har något mer som du vill prata om.
Nej, det behöver inte jag. Utan jag ska försöka sammanfatta det, för det blir ett... delat avsnitt.
Ja.
Det var så jävla mycket att prata om,
visade
sig. Men för att sammanfatta det hela lite så hade jag en inledning där jag lite, vad ska man säga, disruptivt pratade om att det här med fysisk status, fysisk hälsa är en faktor för hur produktiv man är. På arbetsplatsen, men det var även kopplat...
Har du fått några hotmail sen sist?
Nej, jag har inte fått någonting. Men även ska jag säga att det har att göra med livskvalitet.
Mm.
Så det är klart att vara frisk är bättre än att vara sjuk.
Mm.
Och vi reflekterade lite huruvida det var bara helt underförstått eller om det faktiskt var en sak då. Men vi såg också att... folkhälsan, den blir sämre. Liksom. Folk blir överviktiga och får massa olika sjukdomar. Så det pratar jag lite grann om. Och sen reflekterar vi lite över det här hur människan har levt genom miljoner av år fram till nu. Och konstaterat att det här jägare och samlarlivet bestod i princip 99,9% av all tid.
Mm.
Och den här moderna, alltså digitala samhället, jordbrukssamhället, industriella revolutionen är bara liksom ingenting i jämförelse.
Mm.
Och den miljön vi lever i nu är inte alls det vi är anpassade för att leva i. Och så det var lite setupen.
Mm.
Och sen gick vi in och jag nämnde att det vi pratade om handlade om en bok, The Comfort Crisis, av Michael Easter. Han är då journalist men även professor och forskare kring det här. Och där reflekterar man över att den här nya miljön, jag lägger under botten att vara bekväm är en fördel i en tuff miljö.
Mm.
Men att vara bekväm i en bekväm miljö ger problem.
Mm.
och det är därför delvis folkhälsan är dålig, för vi är för bekväma. Och vi tittade, Ister pratade om en tid på Arktis där han var, som var väldigt obekväm, och vilka lärdomar han drog av det. Och där pratade vi om aktivitetsnivå, där jägare och samlare var 14 gånger mer aktiva än vad vi är.
Mm.
Jag nämnde om att 2% av oss tar trappan när det finns hiss.
Mm.
Och att det är liksom allmängiltigt att man väljer den enkla vägen om man kan. Men sen pratade vi även om att det var viktigt att vara uttråkad.
Mm.
Och att vi stimulerade oss hela tiden med digital media framförallt.
Mm.
Och att det var farligt för hjärnan att alltid vara i det här fokuserade läget.
Mm.
För det ledde till depression och andra saker. Och du fick en hemläxa.
Mm.
Att du skulle vara uttråkad.
Mm.
Typ 10 minuter. Sådär. Så nu är den stora frågan hur det har gått med den där läxan.
Både bra och dåligt. Mm-hmm. Får jag säga. Det är som att jag noterar då efter vi pratade sist att det är som att man ryggmärgsbeteendet är att dra efter mobiltelefonen.
Mm.
Det minsta lilla grej.
Mm.
Och det var som att, du vet, jag satte mig ner och skulle liksom bara inte göra någonting, tänkte jag. Och så bara helt plötsligt så här, efter typ 20 sekunder, ja, vad är mobilen?
Mm.
Det är helt sjukt. Jag gjorde inte 10 minuter då. Så, men vid ett senare tillfälle så lyckades jag väl i någon mån. Men jag satt och fokuserade på andningen. Räknade så här, 4 sekunder in, 4 sekunder hålla, 4 sekunder ut. Liksom, jag var, så här, någonstans var jag ändå tvungen att göra någonting. Och sen efter ett tag så vandrade tankarna iväg och så lät jag det bara vara. Men det, någonstans är det så här att det är... Jag kommer lätt tillbaka till massa, du vet, problem eller andra tankar som upptar mig, typ jobbet, strul på jobbet eller takomläggningsstrul.
Ja.
Så att det är som att jag hamnar ändå problemlösar mode och jag ville egentligen inte göra det. Men det där kanske är också så här, jag vet ju att du mediterar en del, det kanske är så här, nu var det inte att jag skulle meditera, men det var väl min approach, men jag är kanske lite för dålig. Så att jag tillät mig inte vara uttråkad mentalt, om du förstår vad jag menar.
Nej, jag förstår. Bara kort lite om meditation, är ju så att okej, då kan det vara så att man meditationsobjektet är andningen lite grann.
Mm.
Och så ska man tänka på den. Men det är väldigt lätt så att man tappar det och börjar tänka på helt andra saker.
Mm.
Men då är själva träningen att komma tillbaka till andningen.
Mm.
Att få tillbaka sin uppmärksamhet på det.
Jag fick ingen så här, du vet, kreativ... Det kom inget nytt till mig just de här gångerna. Men man kan ju tänka sig att sitta ner i så lugnt och sansat kanske hade löst ut problem jag har med de här sakerna. Det hade ju potentiellt kunnat vara en sån sak. Liksom.
Kan ha blivit sån här evreka moment.
Ja.
Det har funnit det.
Ja.
Okej, så det har gått. Vad skulle du säga, om du skulle ge dig ett betyg på din hemläxa från 1 till 5? Vad
ska jag säga? Gjorde ju den som 4.
En 4?
Ja, okay. Tycker jag ändå. Liksom, det var
godkänt.
Inte, ja.
Väl godkänt. Ja. Du, jag tänkte att vi ska gå vidare för vi har lite andra obekvämligheter att prata om.
Ja, härligt.
Mm. Vi ska börja med hunger.
Ja.
Du, när du är hungrig, vad brukar du göra då? En retorisk fråga kanske.
Ja, fast det beror på vad klockan är.
Jaha, okej.
Okay. Så är klockan innan 11 så gör jag ingenting.
Nej, så du fastar?
Eller jag dricker vatten.
Ja.
Eller kanske te undrar jag mig då.
Mm.
Men är klockan efter 11 så äter jag.
Ja.
Så att det var kanske inte så självklart.
Nej, det är bra. Men ganska många brukar äta när de är hungriga.
Mm. Så är det nog.
Och kan man tänka sig att det finns folk som äter när de inte är hungriga också, eller?
Ja, jag kan tänka mig att det finns folk som har samma förhållningssätt till mat som jag har till min mobil.
Ja.
Att varje gång de är lite uttråkade så sträcker de sig efter en kaka.
Mm. Det är nog inte helt ovanligt då. Han, Michael Istrand, var ju som sagt i Arktis och där behövde de bära på sin mat. Och det var tungt, så man hade inte mat hela tiden. Och den här maten, det var ju frystorkad mat och proteinbars och grejer. Och sen fick de ju röra sig väldigt mycket också, så de brände ju långt fler kalorier än vad de åt då. Så Ister, han blir hungrig på dag två och det fortsatte. Och alla i gruppen blir hungriga och börjar prata om vilken mat de skulle äta och det eskalerade över tiden.
Jag kommer ihåg det för typ om det var första eller någon av de första säsongerna av Robinson i alla fall tänkte på det. Att hur liksom maniska diskussioner om mat de hade när de var riktigt hungriga.
Mm. Och jag, det var ett tag sedan jag gjorde det, men jag har gjort en del sådana här tre dagars faster.
Mm.
Och då brukar man ju fantisera om mat, vad man ska äta och hit och dit och hur gott det är och så vidare. Ja, så det förstår jag. Men, och det man kan säga då, vi pratar ju om den här historiska miljön, jägarsamlare, och då menar man på att det fanns begränsat med mat där. Mm. Det fanns inget överflöd. Och, men när det fanns mat så åt man väldigt mycket.
Mm.
Och det, ibland pratar man om fasting och feasting. Så att och det är ett koncept. Och det är lite intressant för i samhället idag så finns det, när man vill inte äta för mycket på en måltid, att det är lite fult att äta mycket i en måltid.
Mm.
Och att man vill sprida ut det och äta lite många gånger.
Mm.
Men tänker man ur det historiska perspektivet så är det att äta mycket få gånger som är det naturliga.
Mm.
Och det går ju tillbaka till rovdjur till och med som vargar och sådana saker. Man sätter i sig 10 kilo kött i en
sittning
eller måltid och så vidare. Och det är värt att fundera på. Men när man inte äter så hamnar man i det som kallas för ketos.
Mm.
Och då används fettet på kroppen som bränsle. Och det är naturligt då. Men medan en moderna människa i princip badar i kolhydrater och processad mat med massor av kalorier. Och det är ett nytt sätt att äta och leva som jag skulle säga inte är så bra då. Hur ofta tror du man åt det här på den här jägarsamlartiden?
Du får hjälpa mig lite nu här, men jag kommer referera typ till, jag vet att Ronda Rousey som var MMA-fighter.
Ja, just det.
En av liksom förgrundsfigurerna för att göra, liksom popularisera kvinnlig MMA får man väl ändå på något sätt säga.
Absolut.
Hon åt en gång per dag.
Mm.
Och det var några andra i hennes omgivning som också gjorde det. Och jag undrar om inte de refererade det till kanske stenålders kost eller förhållningsstrategi på något sätt. Och sen kanske det var någonting med maten också. Så jag tar det och så lägger jag på detta och säger då en gång
dag.
Per dag.
Mm.
Så kommer jag fram till mitt svar.
Ja, nej, men det är rimligt för det ligger, man brukar prata om att max 2 gånger per dag. Men även också ibland varannan dag.
Ah, right.
Så att du hamnar mitt i det en gång om dagen.
Mm.
Men en modern människa äter normalt sett 3 mål mat om dagen. Och ytterligare mellanmål.
Mm.
Frukt, fika, snacks. Och sen är det dessutom att 1/3 av den maten slänger vi i svin.
Ja, det som vi har lagt på tallriken menar
ja,
du?
Ja, och det finns studier som visar att 80% av allt ätande drivs av något annat än så att säga, riktiga hungerkänslor. Och Ister menar på att vi bekvämlighetsäter. Eat for comfort.
Mm.
Och det dämpar då att, som du sa, vara uttråkad, men det kan dämpa stress och ångest och så vidare saker.
Men det kan
driver faktiskt,
det då. Nu kan jag göra ett erkännande här. Mm. Jag är ju verkligen en bekvämlighetsätare.
Mm.
Framförallt när det är typ när det är någonting som är ångestdrivande eller stressfullt framförallt på jobbet. Så jag har ju varit i någon sån period nu under lång tid. Så du vet ju ryggproblematiken och så har det gjort det värre. Så man hamnar i en fruktansvärt ond spiral och så blir det som att maten är en snuttefilt.
Just det. Och givetvis också att tillgängligheten till mat gör att vi äter mer.
Mm.
Liksom, det finns ju 24-7 och kylskåp och affärer och Foodora och you name it. Så vi äter.
Men jag menar, där är det så här, taktiken som jag har nu, det är ju att jag menar, det är en jävla skillnad på att dra chips eller ärtor och broccoli.
Mm.
Ja. Och någonstans, jag menar, i och med att man är bekväm så kan man ju använda det till sin fördel. Att låt chipset vara i affären och ha broccoli och ärtorna hemma.
Jaha.
Så är du riktigt jävla bekväm, ja, då finns det bara alltså ärtor och broccoli att äta hemma. Så behöver du comfort food så är det det får bli.
Broccoli och ärtor.
Ja.
Låter så jävligt. Okay.
Ja, men det är lite olika liksom.
Mm.
Men jag tänker om man nu hamnade där att man äter för av andra anledningar.
Mm.
Visst, nu kan man alltid argumentera om liksom, jag vet att du har vissa speciella åsikter om grönsaker, men vi vill inte gå in på dem just nu.
Nej.
Men man kan ändå säga att eftersom det är kalorisnålt så hamnar du inte liksom.
Nej.
Du gör en dålig sak inte så jävla dålig.
Utan ja, ja. Ja, det är bättre med broccoli än chips.
Ja.
Det håller jag med. Det håller jag med. Men jag skulle komma till att vi äter för mycket och hela tiden lite grann då.
Mm.
Och tillbaka till historiskt så, jag pratade om fasting och feasting, när det fanns tillgång till mat så åt man ordentligt.
Mm.
Därför man visste inte när den skulle ta slut och så vidare.
Mm.
Men problemet är att det finns mat hela tiden nu.
Mm.
Så då äter vi hela tiden också och ännu mer och äter för mycket då. Och det blir förkastligt då, och det visar sig att 70% av alla amerikaner är överviktiga och feta.
Mm.
Och när det kommer till svenskarna är det 51%.
Mm.
Så det är fortfarande övervikt då. Och jag tänkte fråga dig det här med BMI, body mass index.
Mm.
Vet du hur man beräknar det eller?
Det är väl vikten över längden i kvadrat eller något sånt.
Mm. Precis då. Och då är det så ska vi säga, att om man har BMI, man ska ha BMI mellan 20 och 25 är normalvikt.
Mm.
När man är över 25 så är man överviktig. Har man över 30 så är man, då är det fetma.
Mm.
Och under 20 så är det undervikt.
Mm.
Så är det. Och har man ett BMI över 30 så förkortar det ett liv mellan 5 och 20 år.
Just det.
Så. Jag har själv ett BMI på 26-27.
Men det är ju inte världens perfekta mått. Liksom.
Nej. Jag menar,
har du en stor muskelmassa då blir den ju lite missvisande. Mm. Då är man lite kort också. Så.
Ja, men det roliga var att när jag gjorde sån här typ en scan, en sån här våg på ett ställe där man fick gå dit och väga.
Fettprocenten eller?
Ja, men man såg höll i grejer och sådär, någon sån här dex, jag vet fan vad det heter. Men det roliga var inte bara att jag blev överviktig utan jag blev, ett engelskt uttryck, muscular obese.
Ja. Ah.
Muskulärt.
Tjock.
Muskulärt överviktig.
Ja.
Så att,
och vad var det för definition egentligen?
Jag vet inte, det kom bara i den rapporten man fick.
För det låter ju negativt att vara överviktig.
Ja, hon sa att det var jättebra att man hade, jag hade mer muskler än normalt. Då, så det.
Men kan det vara så att de tycker att du har för mycket kroppsmassa i samhället så du kräver för mycket energi för att upprätthålla din kroppsmassa och du tar för mycket plats på flygplan och sådär?
Ja, jag vet inte.
Muscular obese. Mm. Mm. Ja,
ja, så är det. Och du har en annan fråga. Tror du att fler människor dör av övervikt och fetma än av svält i världen?
Det känns ju som en ledande fråga.
Ja.
Jag hade nog i och för sig gissat på fetma redan innan, men jag tror det ännu mer nu efter att ha suttit dels förra gången och att du ens ställde frågan idag.
Och det, men det är ett nytt fenomen och det visar sig att det är fler dagar av övervikt än av svält i världen.
Men har du koll på hur nytt? Alltså när brytgränsen?
Ja, det är inte så länge sedan.
Nej, det är så pass.
Det är inom 10 år i alla fall.
Mm.
Så. Och lite grundläggande om kosten är att om du äter mer än vad du gör av med så går du upp i vikt. Och äter du mindre så går du ner.
Mm.
Det är inte så jättemycket konstigt då. Sen finns det massa olika dieter som man kan prata och prata inte. Och jag tänkte inte göra det, men vad man kan göra i de här reflektionerna, och det är att fundera på vad åt jägarna och samlarna.
Mm.
För det är den, så att säga, våran evolverade naturliga kost då. Den mänskliga dieten.
Kött och svamp, eller?
Jag säger köttfisk,
kött och bär.
Bär, honung, svamp också. Alltså, det är väldigt lite näring i svamp, tror jag.
Mm.
Så det är en animalisk kost framförallt då. Men jag ska inte prata så mycket mer om det. Utan Ista, han säger att man inte ska fundera så mycket på vad man äter utan varför man äter.
Mm.
Framförallt. Om det är att oj, nu är jag stressad, nu äter jag lite, eller oj, nu är jag lite ledsen, nu äter jag. Eller är du faktiskt hungrig när du äter?
Mm. Mm.
Eller klockan är 12, då äter jag alltid. Mm. Så då gör jag det idag också.
Mm.
Jag skulle aldrig tänka mig hoppa över lunchen. Liksom. Mm. Så det är det. Så att din utmaning, hemläxa till någon annan gång här, mm, eller till nästa gång kanske, att få reflektera lite mer över varför du äter,
mm,
när du äter. Och testa på, nu vet jag att du är hungrig. Mm. Nu och då, men att hoppa över några måltider. Ni som lyssnar på det här, ni kan testa det, hoppa över några måltider, se, mm, vad som händer. Så att fasta är ingenting farligt.
Men det är, jag tror vi har pratat om detta tidigare, både du och jag blir ju så här, folk blir koleriska om det är lunchdags,
mm,
så. Och vi har väl tyckt liksom varit lite så här sturskare och sagt att vi hamnar inte i det läget riktigt, mm, för att vi kan gå och ta ett glas vatten och, mm, så kan vi skita i lunchen. Det tycker jag är lite roligt att på jobbet liksom typ, jag vet inte, retas med folk, men just där, jag måste ha mat.
Precis, jag är ju, jag, ett uttryck för det är att jag är matoberoende,
ja,
så jag måste inte äta. Nej. Jag kan gå liksom i princip dagar utan mat, det fungerar normalt eller bättre ibland faktiskt.
Mm. Ja, det låter lite störst, men jag vet, fattar, jag känner likadant, mm, så att jag vet vad du menar.
Men obekvämligheten här, det är att vara hungrig,
mm,
och att inte hänfalla till att äta hela tiden. Så. Och problemet i moderna samhället, det finns för mycket mat hela tiden,
mm,
och jag skulle hävda att det är fel mat också.
För lite kött eller?
För lite kött, för mycket processat, mm, processat skit som jag säger.
Ja.
Du, vi ska prata lite om tystnad.
Okej. Ja.
Tycker du det blir okej om det blir tyst? Vad tycker du om det blir tyst?
Nej, jag är ju inte något fan av det.
Nej.
Jag förstod att du gjorde ett litet test här nu, så ja, jag inte riktigt var beredd på det. Jag hann inte bli obekväm. Men... grejen är så här, jag är så obekväm med tystnad så jag blir nästan häpen när jag hamnar i sammanhang där man kan vara tyst. Och framförallt när man kan gå från intensiv diskussion till tystnad så där utan att det är ett problem. Jag ska ge dig ett exempel. Jag går på massage,
mm-hmm,
här i Onsala där jag bor.
Mm.
Och så en tjej som heter Veronica. Och just med henne, av någon konstig anledning, så är det som att ja, vi kan prata jättemycket. Och sen så kan det bli abrupt slut, mm, på samtalet. Men det är egentligen enda gången jag tycker att ja, men det är helt okej. Liksom. Ja, okay. I alla andra sammanhang, du vet, om du är på jobbet eller om du är någon annanstans, så tycker jag det är svinjobbigt om det blir slut på prat.
Mm. Ja, vi ska prata lite om det. Om det är obekvämt eller inte när det är tyst. Och det finns ju de som upplever det. Men tillbaka till Easter, och han reflekterade innan den här tiden på Arktis då, så tänkte han att han kommer få röra sig mer, han kommer få äta lite mindre, han kommer frysa och han skulle vara lite mer uttråkad. Men han upptäckte en annan sak, och det var att det var väldigt tyst i Arktis. Väldigt tyst. Och han var där på något sätt att han kunde höra en flod i fjärran.
Mm.
Men sen efter ett litet tag så kunde han höra sina egna hjärtslag.
Mm.
Och han påstår också att han kunde lyssna, han kunde höra hur hans lungor jobbade.
Åh fan.
Mm. Och han kunde också höra hur blodet pumpade i artärerna.
Mm. Jag är skeptisk till de två sista, men ja, för all del.
Det är det han beskriver i alla fall. Ja. Inte så jävla tyst var det.
Mm.
Men sen beskrev han också att han hörde ett annat ljud, så här whoosh, whoosh, mm, whoosh. Och då kom det en korp flygande, mm, som lät som, du vet, en helikopter i jämförelse då.
Mm.
Och han upplevde den här tystnaden som djupt störande först. Mm. Riktigt störigt. Och det är ju faktiskt sant då att man pratar om en obekväm tystnad, som du nämnde här, och att det är obekvämt och att många sätter på ett bakgrundsljud. Det är ju ganska vanligt att sätta på tvn utan att titta på den för att det ska vara något som skvalar i bakgrunden.
Mm.
Och det finns även de som behöver ha något, du vet, när de ska sova ska de ha något ljud.
Mm. Vitt brus eller något.
Ja, sånt där. Och om man så att säga dödar den här obekvämligheten med att det är tyst då.
Mm.
Och kanske en något retorisk fråga som du får här, att om du tror den här moderna världen har gett oss mer eller mindre sinnesintryck än historiskt?
Ja, ja, absolut, det tror jag. Jag bara lägger ut lite orden kring det här med ljud och sådär. Mm. För det där är ju lite intressant. Jag är tudelad till det. Nu när jag flyttar ut på landet så kunde jag liksom verkligen uppskatta hur tyst det är. Det vet ju du också lite grann när man kommer hit ut. Då kan man helt plötsligt höra fåglar, eller man kan, ja, det finns en liten flod här också. Och bort från med det här liksom ständiga bruset eller trafiken eller vad det kan vara.
Mm.
Samtidigt så använder jag ljud för att filtrera bort annat ljud. När jag är på jobbet till exempel så sitter jag och lyssnar på musik hela tiden. Mm. Likadant när jag faktiskt är hemma så sitter jag med musik. Dock måste det vara musik som jag är bekant med. Mm. Det kan inte vara ny musik.
Ja, just det.
Och ibland undrar jag så här, ja, men hur mycket tar det? För att liksom ändå, det är ändå ett sinnesuttryck. Jag kan uppleva så här, jag menar, det är vanligt ändå att man pratar om HSP, alltså sådana här high sensitive people, att det blir för mycket sinnesuttryck och att det skapar stress och så vidare. Och jag liksom, jag kan inte liksom på rak arm säga att jag är en HSP-person, men jag drar åt det hållet.
Mm, intressant.
Liksom. Så att hela det här området är väldigt intressant. Och frågan är också lite grann så här, typ att ja, men vi har fått mer sinnesuttryck. Ja, har vi då skapat mer HSP-personer, eller kan det vara så att vi har gått över en threshold så att det gör sig påtagligt för fler personer?
Mm. Ja, vi ska prata lite. Men det här med sinnesuttryck, mer eller mindre, det beror lite på, för vissa saker har det blivit mer av och vissa saker har det blivit mindre av. Så att säga, om vi tar temperatursvängningar så konstaterar jag att vi är inomhus väldigt mycket mer och utsätts inte för temperatursvängningar på samma sätt.
Nej.
Du kan tänka dig hur, jag vet inte hur ofta du går ut utan skor.
Jag hatar att gå barfota. Ja. Hatar det.
Så att, och jag är nästan alltid skor eller sockar eller på mig liksom. Ja. Och liksom den markkontakten är ju dramatiskt, det är nästan 100%.
Men menar du så här, det finns ändå en extremt stor skillnad mellan dig och mig. Mm-hmm. För att du är ju ändå i dojon, håller jag på att säga. Ja, men du är barfota i så. Vilket jag hade nästan tyckt var obehagligt nu. Jag hade behövt vänja in mig vid det. Jag har haft väldigt svårt. Jag gör ingen idrott eller någon aktivitet där jag är barfota.
Ja, när man tränar jutsu så är man barfota. Och det har jag varit genom kampsport hela livet. Så, att, ja. Så har det varit.
Någon markkontakt har du.
Ja, både det har jag.
Mentalt och fysiskt.
Mm. Ister, han nämner även stank.
Mm.
Alltså riktiga odörer utsätts vi inte så mycket för längre.
Nej.
Nej. Men när det kommer till ljud så är det mer ljud. Om det var mindre av de här, mindre av stank, mindre av markkontakt, mindre av temperatursvängning, så är det mer ljud.
Ja.
Och han menar på att det har ökat med 400%. Och han nämner att 100 miljoner amerikaner lever med en ljudnivå som är högre än en tvättmaskin. Det vill säga 70 decibel konstant. Och vi har så mycket ljud i vår miljö så att tystnad är konstigt eller obekvämt. Okay. Så det har gått från en tyst miljö till en så att folk känner sig obekväma. Och då finns den här obekväma tystnaden då. Men historiskt, återigen, våra dagar har varit väldigt tysta. Och de här höga ljuden var en i allmänhet en signal för fara. Vet, åska, jordskred, rovdjur etc.
Mm.
Och våra hjärnor reagerade på ljud. Och vi blir stressade och utsöndrar adrenalin och kortisol. Och tillbaka till den här amygdalan som vi har pratat om.
Mm.
Och fight or flight läget. Och det blir ett problem då. Så när vi har mycket ljud hela tiden.
Mm.
Då slås våra stresshormoner på. De är konstant på och utsöndrar. Och det ger då negativa hälsoeffekter.
Mm.
Och enligt WHO då så stod oljud för 2000 hjärtattack i Europa. Lite oklart på vilken tidshorisont dock. Men ljud utlöser stress som utlöser hjärtattacker.
Mm.
Och antidepressionsmediciner har ökat med 28%. De menar på att det ökar med 28% för vart varje 10 decibel högre. Och folk som bor nära stora vägar har 25% högre sannolik att bli deprimerade. Mm. Och bakhjulsdjur är i stort dåligt.
Mm.
Och det försämrar interaktionen med andra, minne och lärande.
Mm.
Så ja, hur är det när du är på kontoret? Är det högljutt? Eller du säger att du sitter med och lyssnar på musik så att du är inte riktigt medveten kanske?
Jag tror att vi har pratat om det här tidigare, kanske under någon gång under de absolut första avsnitten, säg mellan 1-10, någon forskningsrapport då som var om alla de här ljuden, notifieringar i mobilen, notifieringar i telefoner, när det plingar till i Outlook i datorerna och sådär, att det fanns en koppling då till
stress,
till stress och i nästa led då ett kortare livslängd.
Mm.
Så att det tycker jag att man ska ta till sig mer. Alla ni som lyssnar nu, ta till er det här liksom. För jag får prata om det. Jag pratar faktiskt om detta en del på min arbetsplats. Det är ju som att du sitter på ett möte och sen så blir klockan 20:15 någonting och så plingar liksom alla datorer till bara för att det är 20:15 innan ett annat möte liksom.
Just det.
Och det är framförallt när du säger det här liksom så här, interaktionen med andra, minne och hela den biten. Jag tror definitivt det påverkar. Sen din fråga då, hur är det på vårt kontor, eller det är inte mitt per se.
Men där du jobbar.
Exakt. Ibland är det högljutt, ibland är det inte. Och jag tror det påverkar. Det påverkar framförallt mig.
Mm.
För jag hatar det om jag ska vara helt ärlig.
Mm.
Det går inte att foka. Men jag är också en bidragande orsak till att det låter som det gör. Det är utformat på det sättet. Kommer någon att prata så pratar jag. Jag tar mina online-samtal på min plats. Så att jag är en lika god kålsupare, men jag tycker att det är förfärligt.
Ja, men det finns en lärdom där att inte omge sig av så mycket ljud. Och folk blir påverkade då. Att folk som arbetar i tysta miljöer presterar bättre på alla plan.
Mm.
För tystnaden reduceras stress och blodtryck och alla möjliga saker då. Så vi kan få en utmaning här, och den är nästan på meditationsnivå, att man, och det kan jag göra hemma eller var ni nu är någonstans och lyssnar på det här.
Mm.
Att man ställer en klocka på 5 minuter och så noterar du alla ljud du hör, det vill säga precis alla, om det är ett element, ett fågel, you name it.
Mm.
Och då kommer du höra allt. Du kommer att höra alla ljud, många som du inte tänker på normalt sett, är poängen då. Och du kommer även tappa koncentrationen under de här 5 minuterna. Men då börjar du bara om det sker.
Mm.
Så det är en utmaning att notera. Och efter det så ska du hitta ett så tyst rum som möjligt.
Mm.
Och du kan till och med sätta på dig hörselproppar eller kåpor om du har det och vara still i 10 minuter. Och notera vad som händer då.
Mm.
Jag har inte testat det här själv, men enligt Easter så får man en helt ny upplevelse.
Mm.
Och du kommer lite närmare dig själv.
Mm.
Låter det hemskt?
Nej, jag tycker inte. Jag sover med öronproppar själv i ett mörkt rum. Instängt. Mm-hmm. Så det låter helt fantastiskt.
Ja, okay.
Det är bara kåporna där som jag har på peltor i garaget. Så att, jag är nästan sugen på att testa det direkt.
Okej, men obekvämligheten här vi pratar om, det är att det ska vara tyst.
Mm.
Och tystnad är något naturligt i vår miljö. All någonting right. Som vi lät berövade av i det moderna.
För det jag tänkte på när jag tog mitt exempel så är det ju mer den sociala interaktionen som jag trodde att vi skulle prata om lite. Mm. Här är det fysiska fenomenet i sig självt egentligen som man vill
komma åt.
Ja. Ja, jag förstår. Ja, men vad bra.
Okej, vi ska gå vidare och prata om ensamhet. Och nu ska jag fråga dig om du tillbringar mycket tid själv och om du känner dig ensam då?
Ja, med risk för att jag svarar fel här nu, eller så här, för att undvika att svara fel. Vad tänker vi oss när man är själv? Jag är ju väldigt mycket själv i en radio på 5 meter.
Mm.
Men jag är ju inte så ofta kanske själv i ett hus.
Nej.
Så vad beror på vad du...
Det här är mest en öppen fråga. Om det,
all right.
Om du är ensam mycket eller alltid du vill vara med folk eller
nej,
det är skönt att vara ensam.
Ja, men jag är mycket själv.
Ja. Känner du dig Känns det skönt eller känns det liksom, oj, nu är jag ensam.
Överlag känns det faktiskt okej. Okay. Ja. Så. Men jag kan känna både och.
Mm.
Det finns en faktor av att livet har blivit på ett visst sätt, att man har inte umgänget på samma sätt som man hade förut. Mm. Att här kan jag verkligen känna bekvämligheten. Nu har man flyttat ut lite på landet. Lite jobbigare att träffa folk. Man får anstränga sig mer för mänskliga interaktioner. Mm. Så tycker jag. Så det blev intressant att se vart det här tar vägen.
Ja, och tillbaka till Easter då. Att han var ju ensam av olika anledningar i Arktis.
Mm.
För de var inte tillsammans hela tiden. Mm. Och vid ett tillfälle var han väldigt långt borta från alla. Han liksom noterade att det är väldigt få människor här.
Just det.
Så. Men det man ska veta då om befolkningen på jorden är, jag tror det är 8 miljarder nu någonting. Och det betyder ju att avståndet mellan oss krymper per definition med antalet.
Mm.
Vilket gör att många av oss är omgivna av andra människor hela tiden. Och som sagt, när vi är ensamma så har vi, du vet, tv-filmer,
ja,
podcasts. Och så att vi är liksom inte ensamma.
Nej.
På det sättet. Men Easter säger att nästan hälften av alla amerikaner, att hälften av alla amerikaner, att de är ensamma, att de känner sig ensamma.
Mm.
Så är det. Och myndigheterna där säger att det finns en ensamhetspandemi, eller epidemi snarare kanske. Mm. Och att det här att vara ensam, det är både fysiska och psykiska skador.
Mm.
Och är du ensam så riskerar du dö inom en 7-årsperiod. Ökar det. Att dö inom en 7-årsperiod ökar med 26% oavsett hur gammal du är.
Mm.
Om du är ensam, så ska jag säga. Så att ha goda relationer korrelerar starkt med hälsa och lycka.
Mm.
Och på den här arktiska tundran då, så upplevde Easter några motstridiga känslor då, att människor är usla på att vara ensamma, menar han då. Och det finns en studie som gav att 1/3 av kvinnorna och 2/3 av män hellre tog en elchock än att vara ensamma med sina tankar.
Det här tycker jag är intressant, varför det var dubbelt så många män som tog en elchock än att vara ensam med sina tankar. Undrar vad det säger.
Ja, någonting. Men vill vara med tillsammans. Men jag tror att det var så här att du kan få en elstöt här nu. Så slipper du vara ensam i 20 minuter. Eller så får du spendera tiden 20 minuter här i rummet ensam.
Mm.
Ja, ge mig en elstöt så slipper jag det liksom. Mm. Så ungefär.
Mm.
Men han säger också att det är att vara ensam, eller snarare frame att vara med sig själv.
Ja.
En skillnad på ensamhet och vara med sig själv har också vissa kvaliteter. Och det kan öka produktivitet och kreativitet och både empati och lycka.
Mm.
Så det finns att kunna vara med sig själv. Att särskilja det just från ensamhet är viktigt då. Och det står ju i en viss kontrast då med vad vi hör, att det finns ett narrativ att skapa djupa band mellan andra människor är viktigt, och det är det. Men när man missar andra sidan av myntet, menar Easter då, alltså den positiva aspekterna av ensamheten, att vara med sig själv då. Och han säger ju också att det är många kända filosofer och författare spenderar mycket tid samman, som Buddha var en, Moses en annan, och det finns fler i historien.
Skogsmunken, Nattiko.
Ja.
Han var nog själv väldigt mycket också. Han satt och,
ja, just det. Så då menar han på att bygga den här förmågan att vara ensam med sig själv är lika viktig som att skapa djupa band med andra människor. Är där. Att kunna vara bekväm när man är ensam med sig själv utan att behöva distrahera sig då med alla de här digitala produkterna som jag
pratat. Så det får man inte göra alltså?
Nej. Tyvärr.
Fy fan, vad jobbigt.
Så att förmågan att inte känna sig ensam när man är själv är en viktig förmåga.
Mm.
Och bygga en relation med sig själv. Och då säger Easter att hans tid när han var ensam i Arktis då gav honom lite mer självkännedom och självsäkerhet. Och insikten att han inte behöver tillbringa sin tid med någon annan stärkte honom.
Mm.
Han kände också en större tacksamhet mot de relationer han faktiskt hade.
Mm.
Så det är då. Så utmaningen här då till dig. Det är att försöka hitta tid och vara helt ensam.
Mm.
Och se hur du reagerar. Känns det du var en del ensam. Men att kunna att vara ensam och inte känna sig... Att vara med dig själv.
Mm.
Det är en skillnad.
Att, ja, att vara med mig själv utan min snuttefilt mobiltelefonen. Det är det du säger. Mm. Ja.
Kommer jag kolla det kommande avsnitt här, hur det har gått med de här läxorna.
Ja, vi får nästan repetera det sen. Eller så vi, ja, vi kan ta det vid ett kommande tillfälle. Men bra.
Du, det blir tyngre nu.
Mm.
Tänker du på döden någonting?
Förmodligen mer än många andra.
Ja, okej. Okay.
Nu har jag ju föräldrar, eller en förälder kvar i en ålder. Så man tänker mycket på det.
Mm.
Jag går hos en coach där meningen med livet eller ett life purpose är väldigt påtagligt. Och okay. Det är oundvikligt att man inte kommer in på meningslöshet och döden.
Mm.
Men jag har varit inne i en period där jag tänkte extremt mycket på det av ytterligare skäl, men så att jag säger ja och så får vi se lite vad Easter
hans reflektioner här då. Och han har en historia här. Det var att han var i Arktis som journalist, inte som jägare då.
Mm.
Han ville observera och dokumentera den här då. Men han äter kött, men han vill inte vara den som tar ett liv. Han vill inte vara jägare och han trodde det skulle vara ett känslomässigt jobbigt.
Mm.
Och så har han en kompis, Donny tydligen då, som där de har en historia. Och Donny säger att du skulle bättre förstå varför vi åker till Arktis om du jagar själv och upplever det vi gör.
Mm.
Och Easter sa, kanske jag kan göra. Och så, man hade tydligen ett gevär som alla andra.
Mm.
Men det var hela tiden ett kanske att han skulle skjuta då. Så efter ett par veckor så kom det till ett läge där han var tvungen att ta ett beslut hur han skulle jaga eller inte.
Mm.
För då kom det tydligen ett 30-tal hjortar eller möjligtvis renar. Som passerar nära. Och jag var fortfarande så här. Ska jag skjuta?
Mm.
Ja, jag vet inte riktigt. Så han tänkte att han kunde ge sitt gevär till Donny, hans kompis. Men det blev inte. Alltså, han tänkte att det skulle bli samma sak om Donny sköt. Liksom, men så är det inte. Men så såg han att det fanns en hjort eller en ren som rörde sig lite annorlunda. Den haltade.
Mm.
Och hade ett skadat ben. Och den hade inte så mycket tid kvar i livet. Och då siktade Easter på den och sköt den.
Mm.
Och första omedelbara känslan han fick var ånger.
Mm.
Vad har jag gjort?
Mm.
Jag har tagit ett liv då. Och så att han fick en typ av kaos inombord. Han har haft del ett djur på det sättet. Men det fortsatte med att han började stycka djuret på plats då. Och så såg Easter då att det här djurets kött såg ut som köttet i affären i princip.
Mm.
Och han tänkte då att han äter ju kött mer eller mindre varje dag och han har aldrig känt någon ånger inför det. Men nu var det kaos över det här köttet. Men då fick han en typ av djup uppskattning för den här livscykeln som finns i naturen. En uppskattning för det här djuret han hade fällt, men också för de djuren han hade ätit tidigare och även framtida djur han skulle äta. Så, för att ett djur ska leva så behöver ett annat dö.
Mm.
Det är lite profetiskt, men så är det. Så då behöver han reflektera att alla kommer faktiskt dö. Och jag kommer dö, du kommer dö, alla kommer dö någon gång. Och då fick han en känsla av ångest. Dödsångest kallas ju det. Men han menar också på att man behöver gå igenom den här obekvämligheten. Att behöva tänka de här tankarna. Med det så började Easter ändra sitt beteende. Han slutade att vara stressad över småsaker.
Mm.
Han blev lugnare, mer empatiskt och fick en större insikt kring saker och ting som faktiskt betyder någonting för honom.
Mm.
Och han pratar vidare om landet Bhutan. Känner du till det?
Vid namn, ja.
Det ligger i typ Himalaya, tror jag. Det är ett av världens fattigaste länder. De ligger på plats 169 på den här GDP-listan. och 122 på utvecklingslistan. Det är inte riktigt u-land med andra ord. Enligt uppgift så har de inga trafikljus där, eller Starbucks eller McDonald's.
Mm.
Och Elon Musk, han är tydligen 100 gånger rikare än hela Bhutan.
Mm.
Men Bhutan ligger på topp 20 på listan av de som har de lyckligaste invånarna.
Mm.
Så ett väldigt fattigt land, men väldigt lyckliga invånare. Det är ju intressant. Och det finns några anledningar till det här. Och en anledning är att de har en typ av nationell läroplan kring döden.
Mm-hmm.
Och de här bhutaneserna, som de kallas, de är, blir lärda att tänka på döden dagligen.
Mm.
De har begravningar tydligen som är, pågår i 21 dagar.
Mm.
Och när en person dör där så kremeras de och så blandas ut dem i lerar och så gör de en typ av pyramid av det. Mm. Och de här pyramiderna ser man överallt i Bhutan. Och det innebär ju då att bhutanesernas förhållande till döden skiljer sig avsevärt än vad det är här i väst. Så döden är påtaglig, medan du kan nog reflektera på att vi pratar väldigt sällan om döden.
Mm.
Det vill säga att vi lever på ett sätt som om vi inte skulle dö.
Mm.
Och här i Sverige så ändrade sig synen på döden i mitten på 1800-talet. Vad tror du hände då?
Upplysningen.
Mm, kan du utveckla?
Nej, jag tänker religionens... religionens fick mindre betydelse, gissar jag på. Det var en dålig gissning. Jag ser på ditt ansiktsuttryck.
Ja, det kanske att någon... förklaringen i Steger, att han säger att det tidigare var... Innan dess så var det här med döden, det var en naturlig del av livet.
Mm.
Innan 1800-talet så blev folk sjuka... Eller, det som hände då, det var att vi fick sjukhus snarare.
Så, när så folk dog hemma?
Folk dog hemma.
Innan, i större utsträckning.
I större utsträckning. Mm. Och nu blir det istället sjukhus och bekvämligheten med dem.
Mm.
Folk åker iväg till sjukhus och du ser dem inte dö och så vidare. Och sen begravs de i jorden och så går vi vidare. Och du kanske har en sån här stängd kista så du ser ingenting. Mm. Så att på något sätt så... Vad ska man säga, maskas döden ut med det här nya. Tidigare så såg du folk som dog i hemmet och du fick begrava dem delvis själv.
Mm.
Så det var mycket mer påtagligt. Mm. Men det gjorde också att vi pratade inte om döden på samma sätt längre. Mm. Och den är onaturlig då. Det är ju även slaktandet av djur blir ju mindre och mindre vanligt.
Mm.
Tidigare kanske du hade en gård och levde på en gård, fick du slakta ditt djur och var döden påtaglig på det sättet, men nu köper vi det i affären liksom.
Mm.
Och vi jagar väldigt lite.
Mm.
Och numera finns ju även en uppfattning om att man ser åldrande som en sjukdom och att man kan besegra den och att vi kan besegra döden.
Mm.
Det är ju en föreställning som finns faktiskt. Men i Bhutan så tänker de mycket på döden och han träffade någon munk där som hade skrivit en bok där som heter The Fine Art of Living and Master Death. Och det var en typisk munk och han träffade munken och så munken sa jag förstår att du är här och pratar om döden. Och sen sa han då efter ett samtal att tänk att du går på en stig och om 500 meter så är det ett stup. Stupet är döden.
Mm.
Och då är det så att om vi tänker på det så går vi alla på den stigen just nu. Och vi vet inte riktigt när stupet kommer dock.
Mm.
Det kan komma om 10 meter eller om 1000 meter eller 1 kilometer. Så vi ignorerar det här stupet i västvärlden, eller hur?
Mm.
Men... om du vet att det här stupet kommer så skulle du kanske påverka hur du gick på stigen.
Mm.
Du kanske skulle sakta ner lite och ta in hur vacker stigen är.
Mm.
Och kanske stanna och lukta på blommorna.
Mm.
Och du kanske skulle ha lite andra konversationer än vad du har med de personer du träffar på den här stigen. Och slutsatsen här, det är lite djupt här, men om man är medveten om döden så ändrar du ditt beteende.
Mm.
Du blir som sagt inte upprörd över saker, du liksom skäller inte på folk i trafiken, du blir inte kränkt när någon är otrevlig. Och du kanske inte jobbar över stenhårt utan träffar vänner eller möjligtvis går och tränar eller något sånt där.
Mm.
Du får andra prioriteter. Och forskning, nämner han tre oberoende studier, ger att reflektera över döden ger ökad lycka, empati och motverkar stress.
Mm.
Så är det. Så att det, om du gör det i din coaching där,
mm.
så är det en bra sak.
Mm.
Kan du ha med dig. Och, men det är också så här att reflektera över döden är kortsiktigt stressigt.
Ja, precis. Jag skulle nästan komma till det för nu när du sa det. Så, för det är ju inte det najsaste jag har gjort.
Nej.
Vi har en övning också som går ut på att man ska visualisera sin begravning.
Mm-hmm.
Och människorna som kommer på begravningen och vad de pratar om. Liksom missade möjligheter för den personen och liksom så. Det tangerar ju lite grann på hur man ska hantera vägen fram till döden. Och det är inga lätta grejer.
Liksom. Nej, det är det inte alls. Men det, alltså det, att tänka på döden, man kan bli stressad av det såklart. Då. Men det ger långsiktiga fördelar.
Mm.
Och det är ju hela det vi har pratat, att vara kortsiktigt obekväm för att få långsiktiga fördelar.
Mm. Det här har ju vi pratade stoicism för ett tag sedan, det är ju spår av
exakt. Stoicism. Exakt, jag tänkte precis nämna det, för att där fanns det ju en teknik som hette The Last Time Meditation.
Ja, just det. Det var ju när du bad din dotter in till sovrummet att ja, någon gång blir sista gången jag gör detta. Eller bara sådana här simpla saker som att någon gång är sista gången jag kör bilen till jobbet.
Du, jag hade faktiskt en sån på väg hit idag.
Mm.
Så jag ska byta bil ganska snart.
Mm.
Och jag har en bensinbil.
Mm.
Så när jag tankar, så tänkte jag, fan, det här kan bli sista gången jag tankar bensin i hela mitt jävla liv. Mm. För det är en elbil jag ska få nästa.
Så. Jag tycker det är faktiskt, utifrån en personlig bara reflektion här, just den last time meditation är nog den saken som har fastnat kvar bäst efter stoicism-avsnittet. För jag tänkte liksom att typ så här, när man går ut och springer, att ja, det här kanske är sista gången du har möjligheten att springa. Det här kanske är sista gången du har möjligheten att träffa de här människorna. Du kanske är sista gången.
Mm.
Jag vill inte dra det till överdrift, för det kan bli lite liksom för mycket. Men i vissa tillfällen så gör den sig påmind. Och jag tycker att den... Jag menar, så här, nu snackar vi om bekvämlighet, men den gör att det blir lite lättare att pusha sig lite utanför den här bekvämlighetsgrejen. Liksom.
Precis. Så ja, last time meditation, det var från de gamla grekerna. Stoicism där. Så att det är principiellt samma hur man tänkte där. Vi ska prata lite om en utmaning här.
En till alltså?
Ja.
Är den för mig eller för lyssnarna? Ja, eller för alla som är intresserade?
Mm. Vi ska se här. Först ska jag prata lite om en kosmisk kalender. Och universum är ungefär 13,7 miljarder år.
Mm.
Vi får se om den här James Webb Space Telescope kommer fram till något annat.
Mm.
Men om så att om vi tänker att Big Bang skedde 1 januari.
Mm.
Så våran galax Vintergatan, den blev skapad den 16 mars i det här kosmiska året som jag pratar om nu. Och vårt solsystem, 2 september.
Mm.
Jorden skapades den 6 september. De första komplexa cellerna på jorden uppstod då den 9 november.
Mm.
Dinosaurierna, de visade sig vid juletiden och dog ut den 30 december. Hela våran nedskrivna historia, 12 000 år om man stretchade lite, uppstod den 31 december klockan 23:59 och 33 sekunder. Har vi den mänskliga civilisationen. Och själva utmaningen är att man ska reflektera över det här i ett antal minuter och fundera på vad är det som händer efter döden här. Hur är det då? Är man helt borta? Är man glömd? Är det inget alls? Så det är en utmaning att fundera på den kosmiska klockan och vad som händer efter döden. Men så den kan man göra. Men du, jag ska fråga dig, vad heter din farfars far? Vad heter han?
Jag vet inte det. Nu kommer jag väl sabba den här plugget för den här. Men jag har ju släktforskat någon gång av att jag tyckte att det var, kändes viktigt att veta det. Sen så när jag väl hade gjort det så var det uppenbarligen inte så viktigt längre. Men det var viktigt att göra övningen.
Nej. Ja, men man kan dra så här, din mormors fastes syskons barns brors bror.
Ja.
Det vet man inte, eller?
Nej, det tror jag inte. Men jag vet inte exakt vart det här ska ta vägen. Och nu är det med risk för att jag sabbade för det lite grann. Mm. Det är att jag har nog tänkt utifrån det här perspektivet. Om du tar, liksom knyter an till den övningen tidigare. Så känns det som att så här, vid någon tidpunkt har det varit viktigt att liksom tänka. Eller jag har fastnat i tanken på någon. Vad är det som har gjort att jag har varit här? Vilka livsöden har liksom krävts för att jag ska vara på den här platsen. Vid den här tidpunkten. Och att det är jävligt mycket slump och som liksom... slump rakt ut sagt, men att det har ändå funnits verkliga livsöden i bakgrunden, så att jag har varit lite fascinerad av det, men visst, jag gjorde ansträngningen, sen kommer jag inte ihåg det, för det var inte tillräckligt intressant att komma ihåg det.
Nej. Jag kan säga så här att det finns också en släktforskning på min pappas sida som går tillbaka till kanske sent 1600-tal och sånt här. Och de heter typ Sven Eriksson, Erik Svensson. Och
ja, just det. Ja, jag känner igen det.
Alltihop sådär. Men jag har ingen koll lite grann. Och på samma sätt man kan ju tänka. Frågan är om min, om jag nu får... barn har jag, men om de får barn och det blir barnbarn, 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 barn, kommer de veta vad jag hette?
Mm.
Sannolikt inte.
Mm.
Jag kommer bli bortglömd.
Mm.
I några led.
Mm.
Framöver lite grann då. Och känslan av det här, att inte veta, det här kan göra folk obekväma. Mm. Att man blir
men gör det dig obekväm?
Både och, skulle jag säga.
Ja.
Alltså det är någonstans, jag menar, man är här och nu och man har sina problem och saker och ting är viktigt och så vidare. Men ur det här kosmiska perspektivet så är man ju ingenting.
Nej.
Och om jag menar, om mina barnbarns barnbarns barn inte vet vem jag var eller vad jag hette. För jag vet inte vad min farfars far hette. Så är det någonstans, aha, det är verkligheten.
Mm.
Det är obekvämt.
Mm.
Men för mig är det så här, okej, jag är här nu. Jag har den här tiden som jag kan göra något vettigt med.
Mm.
Som blir viktigt för mig lite grann. Mm. Men om man sätter sig...
Jag känner det inte så här typ att det är kopplat nödvändigtvis till en obekvämhet. Jag tror att det är mer kopplat till kanske så här life purpose och meningslöshet. Så där. Jag är inte jätteobekväm att inte bli min, att det inte finns någon som minns mig framöver. Jag är inte jätteobekväm med att jag inte minns vad folk före hette. Utan jag tror de negativa känslorna där, eller obekvämskänslorna, ligger mer liksom kopplat till så här, purpose och meaning. Mm. Så fall är halvrelaterat till detta.
Men det man kan säga, och det Easter säger också, är att man är inte speciellt speciell ur ett kosmiskt perspektiv.
Nej.
Överhuvudtaget då. Men man kan vara speciell här och nu.
Mm.
Du kan göra någonting med ditt liv. Och lite är det här, alltså jag är inte speciellt religiös och det här...
När du säger att du inte är speciellt religiös så menar du att du inte är religiös överhuvudtaget?
Ja, alltså jag ska lite hårdra det, för att å ena sidan så att de organiserade religionerna är jag, tycker jag, är bonkers lite grann där. Sen om det finns någon högre kraft här någonstans som jag inte har förstått mig på, det kan jag vara agnostisk till. Så långt får jag sträcka mig. Men att jag ska komma till himlen och, eller något sånt där. Det är riktigt... Så här, andra knasexemplet åt andra hållet är ju självmordsbombare.
Mm.
som spränger sig själva i tron att de ska få ett bättre liv i himlen.
Mm.
Och spränger de sitt liv som här och nu. Och det, ingen kan ju veta, eller ja, det är ju rätt osannolikt att de kommer till himlen på det sättet. Mm. Men det tror ju de på.
Mm.
Men idén är att ja, du vet att du har det här livet i alla fall.
Mm.
Alldeles oavsett vad som händer efter döden.
Mm.
Så gör det mesta av detta livet.
Mm.
Är ju själva lärdomen här då. Ja, vi blir djupa där, du. Vi ska se, vi ska gå vidare. Vi har lite kvar. Kan vi släppa döden?
Vi släpper döden.
Ja. Och gå tillbaka till stoicismen. Kommer du ihåg att det fanns något som heter Fresh Eye Project där?
Ja, jag kommer ihåg det.
Mm.
Den sätter inte lika mycket kvar som det här att tänka på någonting man gör sista gången. Men den finns också där. Och det var väl att man skulle liksom ha nya grejer som man ägnar sig åt.
Ja, och att man skulle bli, i det fallet handlar det om att man skulle bli lite förundrad över saker.
Just det.
Ting som här.
Jag snackade ju om tak här för något avsnitt sedan. Det är nästan så att det har varit ett liksom fresh eye project i många avseenden.
Mm.
Och att jag blir liksom så här typ, ja men hur gör takläggarföretag, hur gör man med tak, hur har det utvecklats byggnadstekniken, varför gör vissa si och varför gör vissa så att jag har fått liksom smulor av Fresh Eye Project och blivit liksom så här fascinerad av vissa beståndsdelar.
Ja, så bra. Du, jag ska dra lite snabbfrågor så här får du svara lite snabbt på. När upplevde du senast någonting du inte hade förutfattade meningar om?
Det var en svår fråga. Aldrig, eller? När upplevde du något? Vad sa du? När upplevde du?
Något senast som du inte hade förutfattade meningar om?
Ja. Jag tycker det var jättesvårt för att hela tiden, å andra sidan så har man förutfattade meningar hela tiden. Så jag vet inte riktigt.
Det var länge sedan kanske. Du hade förutfattade meningar om det mesta. Kan det vara så?
Jag har förutfattade meningar om det mesta.
Mm. Så det var det länge sedan. Okej, vi testar den andra frågan. Det var inte så jävla snabb den här.
Nej, sa du att det var snabb fråga? Jag sabbade direkt.
Ja, när var du vilse senast?
Det var länge sedan.
Mm. När var du på resa senast utan att kolla upp det mesta i
förväg? Det var länge sedan, om det någonsin har hänt.
När var du på en ny restaurang senast utan att läsa recensioner?
Ja, länge sedan. Det var innan mobiltelefonen, före 96.
Mm.
Eller,
typ. Så, det är ett behov av att förbereda sig för saker och ting.
Ja.
Okej, här.
Ja.
Och Instagram berättade att han behövde förbereda sin resa till Arktis. För det är liksom överlevnad, mathantering, skador, sjukdomar, träna, förklara resan, klättra, hoppa, bära och lite böcker att läsa. Men Easter, han säger också att han insåg att lära sig saker, nya saker, är ett väldigt bra sätt att träna sin uppmärksamhet på.
Mm-hmm.
Meditation är en annan, ska jag säga. Det visar sig att forskning visar att människor för det mesta gör samma saker dag ut och dag in i månader, år och årtionden.
Mm.
Så vi äter samma typ av mat, vi åker samma väg till jobbet, vi har återkommande och liknande konversationer med medarbetare. Vi tittar på samma eller liknande tv-program.
Mm.
Känner du igen det?
Ja.
Ja. Men ja, anledningen till det här, det är hjärnans fel.
Mm.
Och den säger ju att man vill ha någonting man kan kontrollera och förutspå, det gillar hjärnan. Så därför gör vi samma sak hela tiden, för att det kan vi kontrollera och förutspå.
Mm.
Och det gjorde historiskt att man överlevde.
Mm.
Det är ju det. Men nu för tiden så överlever man sig, vare sig man har rutin eller inte, för det mesta. Och det här med rutiner och vanor som vi har pratat, det är faktiskt en annan sida av det här med vanor, för vi har pratat om vanebildning är bra.
Mm.
Men för mycket rutiner kan leda till att vi tappar uppmärksamhet för att vi gör samma saker många gånger. Ett så här klassiskt exempel, jag gör någonting som jag alltid gör och så har jag lagt den här mobilen som jag gärna vill titta i.
Mm.
Och så kommer jag på, vad fan la jag mobilen någonstans? Mm. För jag tappar uppmärksamheten på vad jag la den någonstans.
Mm.
Och så hamnar jag i någon som, för hjärnan zoomar ut då.
Mm.
om det är för mycket rutin. Men att lära sig nya saker tvingar oss ur rutiner och ökar vår uppmärksamhet. Och du kanske har den här, utan du känner igen det här, att man, när man var liten så gick inte tiden så fort. Man upplever att tiden går fortare nu.
Mm, mm.
Och en förklaring till det var att då så tvingades man som liten, då var det mesta nytt.
Mm.
Så man hade nya upplevelser hela tiden och då är upplevelsen av tiden att den går långsammare. Så för nu som vuxen så är det mesta bekant och det går upplevelsen av tiden att den går fortare då. Och det kan man då motverka genom att lära sig nya saker, men det motverkar också demens, visar det sig. Så utmaningen här är att testa nya saker.
Mm.
Var dålig på saker. Inte saker som du är bra på. Och nya territorier och bryta dina rutiner.
Mm.
Lite grann. Det är utmaningen här. Så att det finns... det här med, jag ska bara konstatera, att få för mycket inrutat liv där allting går på rutin är inte 100% bra. Så du behöver en viss mått av obekvämlighet och bryta de här rutinerna.
Mm.
Göra någonting annat, lära sig någonting som man är dålig på. Det är tanken här. Okej, vi närmar oss slutet. Och jag har en fråga till. Tror du vi söker efter problem där det inte finns några problem?
Vad sa du? Där det inte finns problem eller när det inte finns några problem?
Ja, lite grann att vi ligger alltid och skannar. Finns något problem här?
Ja, jo, det är så känns det ju som att vi gör. Är det rätt svar?
Ja, det finns det, är det. Och det finns en ganska intressant studie som de gjorde. Då var det ett antal testpersoner som fick titta på såna här mugshots av kriminella personer.
Mm.
Och i den här studien så var det en mängd olika ansikten, varav några såg betydligt hotfullare än de andra. Och så skulle de peka ut dem då. Men över tid så började de liksom plocka ut de här hotfulla personerna. Så att det var färre och färre hotfulla personer. Men de i studien, de fortsatte att peka ut folk som såg i slutändan välvilligt inställda ut.
Mm.
Därför att man försökte hitta ett problem som inte fanns. Det fanns inga hotfulla personer.
Mm.
Men du var ombedd att peka ut hotfulla personer. Och då gjorde de det ändå. Hänger du med?
Ja, skulle man peka ut hotfulla personer?
Mm, det skulle man göra.
All right.
I den första batchen så är det många hotfulla personer. Det är enkelt. Den andra batchen så är det lite färre. Och den tredje så är det knappt någon. Men du fortsätter liksom att hitta... Han ser hotfull ut.
Jag förstår.
Och själva lärdomen här, eller slutsatsen, det är att vi hela tiden letar efter problem. Även om det inte finns några. Så då sänker vi tröskeln för vad är ett problem i ovanstående fall. Så sänker de tröskeln för vem som ser hotfull ut då.
Mm.
Så att det är inte så att vi får färre problem utan vi sänker tröskeln för vad är ett problem.
Mm.
Så att alla människor lever med ett visst antal problem hela tiden.
Mm.
Ja, när nya bekvämliga introduceras i livet så blir det snabbt den nya standarden.
Mm.
Så gamla äldre bekvämligheter blir snabbt lika oacceptabla.
Mm.
Så dagens bekvämligheter är morgondagens obekvämligheter.
Mm.
Så vad ska vi dra till med?
Jag tänker linjär tv och streamad.
Ja.
Så.
Så jag menar, vi har pratat om trappor och hissar. Mm. Jag menar, historiskt så... fanns det inte ens trappor.
Mm.
Fick du klättra.
Mm.
Alltså inte inuti hus. Men jag menar, om du går upp för ett berg så finns det ju trappor ibland.
Mm.
Fick man klättra så kom trappor. Och sen kom rulltrappor. Mm. Och sen kom hissen och så vidare.
Mm.
Jag menar, historiskt så vet Titanic, Atlantkryssaren var ju högsta bekvämligheten. Och korsa Atlanten.
Mm.
Nu är det ingen som åker båt liksom. Eller väldigt få.
Mm.
Då kommer man flygplan istället.
Mm.
Men Isten menar på att med varje ny sån här bekvämlighet som introduceras i samhället så minskas komfortzonen. Men vi märker inte det här direkt. Faktiskt då. Så att vi måste introducera de här obekvämligheterna i det bekväma samhället. För att återigen tillbaka till vad vi faktiskt evolverade som jägare och samlare. Mm. Och lever vi inte i den miljön så får vi negativa saker då. I slutändan här så reflekterade Easter över sin resa till Arktis då.
Mm.
Som jag börjar att beskriva så flög han dit och det var olika byten och det, han beskriver hur kaffet var dåligt och det fanns skrikande barn och man fick vänta länge på vägen dit och så vidare. Men så gjorde han samma resa hem.
Mm.
Men då hade han varit i Arktis en månad. Och där upplevde han den som helt underbar.
Mm.
Det fanns någonstans att sitta. Det kom folk och serverade kaffe.
Mm.
Det var varmt.
Mm.
Det fanns bio på planet.
Mm.
Och en toalett som man kunde spola i.
Mm.
Som man inte hade haft någonting av på Arktis då. Så samma resa om en åt olika håll hade två helt annorlunda upplevda upplevelser från honom då. Har du någon sorts liknande erfarenhet? Hörde?
Ja, men en del kanske i någon mån så just det här att ha det lite jävligt eller göra något som är lite tuffare för att få en belöning senare. Även i liksom lite halvkorta perspektivet, typ som att ge sig ut på en lång hike och sen när du väl kommer, du kan vara blöt om fötterna eller du så här, ni har fått duscha varmt när du väl kommer hem och så. Likadant, äta. Vi har pratat mycket om mat här nu i både detta avsnittet och förra avsnittet och väldigt många andra avsnitt också för den delen. Men just det här med att strunt i att äta en hel dag och så ladda mentalt för vad måltiden innebär för dig på kvällen, till exempel. Så den måltiden är ju 100 gånger mer god än vad kvällsmat var innan, även om det var, mer eller mindre skulle vara samma mat.
Mm.
Ja. Ja, det är små grejer förvisso, men jag tycker så att det finns ett värde ibland att ha det lite jävligt.
Precis, att ha det lite obekvämt.
Ja.
Precis som han, det är hans argumentation här.
Ja.
Jag har också ett sånt exempel från Udelumpen, så låg jag 12 månader. Jag var ganska mycket ute i fält. Vi hade sån här, jag var någon sorts befäl över en en bataljonsförbandsplats heter det. Och det var jävla dåligt väder ute i tält och skit och så vidare. Men så kom vi till slutövningen och så sa de att de sån här bataljonsförbandsplatser, de brukar ofta vara i bygdegårdar och såna här saker. Så att nu på den här övningen ska ni vara i bygdegård. Och då hade vi varit ute i skitväder hela tiden. Och så fick vi vara i bygdegård. Då kommer jag ihåg att satt jag vid ett bord på en stol med en kopp kaffe på den här övningen. Och kände att fy fan, det här var det bästa jag varit med om någonsin. För det var en av de där skitövningarna när man var ute i ur och skur lite grann. Så att sitta inomhus och dricka kaffe vid ett bord.
Mm.
Och det har jag med mig än idag faktiskt. Att fan, vilken jävla lyx det är.
Mm.
Så att, ja. Det är lite liknande då. Okej, så Easter menar att vi lever i en fantastisk tid och vi har alla förutsättningar att hantera livet med modern medicin och sociala skyddsnät. Men om vi låter vår hjärna enbart fokusera på problem, ja då mår vi dåligt och drar inte nytta av de här framstegen. Så man behöver kultivera det här med förundran, Fresh Eye Project, jämnmod och tacksamhet, gratitude. Man kan då, hur gör man det då? Man får flytta tillbaka standarden för komfort regelbundet. Att introducera obekvämligheten.
Mm.
Och vara helt enkelt obekväm regelbundet då. Och skapa vanor tillbaka till det för att vara obekväm.
Mm.
Ja, återigen, att vara kortsiktigt obekväm för en långsiktigt perspektiv på sin hälsa. Så är det. Och du kan fundera på hur ofta du söker efter problem och hur löjliga de här problemen i allmänhet är då. Så kan du inse att du är ganska bra. Så om vi ska sammanfatta de här två avsnitten vi har gjort om det här. så är det uppenbart för mig i alla fall att vi måste förhålla oss till hur våra kroppar är och hjärnor är tänkta att användas och vilka miljöer vi utvecklar att faktiskt leva i och vad vi borde bli utsatta för.
Mm.
För att om vi inte blir utsatta för det här så får vi en mängd problem som jag har påvisat med hjälp av Easters. Och, men hur det än är så kan jag inte bli jägare och samlare. Så är det, utan jag lever ju i mitt moderna då. Mm. Men jag kan efterlikna det här, jag kan emulera det i min vardag. Och det gäller kosten, fastan, aktivitet, träning, värme, kyla. Jag vill inte prata så mycket om, men kalla bad och bastu och grejer.
Mm.
Tystnad kan vi titta på. Ut i naturen mer.
Mm.
Och kanske till och med bli mer uttråkad än vad jag är.
Mm.
Men jag tror också kanske att den här podden och det här så att säga, avsnittet tyvärr inte får någon jätteavtryck i samhället i stort. Därför att den här behovet och instinkten att vara bekväm är så stark hos så många. Men kan jag få några som lyssnar på det här att tänka så är jag väldigt nöjd med det här. Men vi får se vad som händer med folkhälsan. Om inte den blir bättre så kommer det stå dyrt. Det står dyrt redan nu.
Mm.
Men ännu dyrare till exempel vid de kommande pandemi eller så. Som jag inte hoppas kommer, men vem vet.
Mm.
Ja, det var jag tänkte.
Är vi klara där?
Ja, jag tänkte. Eller, hur känner du det?
Var det men fascinerande två avsnitt här då. Mm. Just, jag har lite problem med just begreppet bekvämlighet.
Mm.
Både utifrån det här med att vissa saker som man gör blir ens bekvämlighet.
Mm.
Liksom, bara för att man gör till exempel träning.
Mm.
Så att träna för dig är ju en sorts av bekvämlighet. Så att, hur ska man värdera ordet? Jag sa vid något tidpunkt under dagens avsnitt att man ska ha det lite jävligt. Och det är samma sak. Så där kanske är mitt sätt att liksom knyta ihop säcken. Att vid vissa tillfällen så är det, handlar det kanske mer om att ha det lite jävligt. Och fundera på vad det är som känns som är jävligt. Och värdera då om det liksom, om jag inte får gå ut och träna så kommer det kännas jävligt. Liksom.
Mm.
Men det är inte... negativt.
Nej, det är det inte.
Nej, så dels det och sen så tänker jag bara inte utifrån egen person utan även tänka hur det är på gruppnivå. För det här pratar ju mer om det är på grupp.
Mm. Ja, nu har jag ju pratat om folkhälsa och den viker. Och att en av orsakerna till att samhället är för bekvämt.
Mm.
Och sen var jag ju lite utmanande i början och säga att den fysiska hälsan påverkar hur du presterar på jobbet. Så liksom slutsatsen här att ta de här stegen och vara obekväm.
Mm.
Må inte dåligt. Ge inte efter för den här bekvämligheten för mycket.
Mm.
För då kommer du få öka din livskvalitet och din produktivitet på jobbet. Det är ju det som är kopplingen här till våran podd.
Just det. Ja, men det var bra att få med lite provokation där. Det är aldrig fel. Nej, men här finns många nuggets. Liksom, jag har ju dessutom fått ytterligare några uppgifter.
Ja.
Så vi får se om jag klarar av att göra dem. Det vi får låta komma till dem.
Det får vi någon av dem i alla fall.
Senare tillfälle. Nu tar jag på mig att säga att nu drar vi repet.